Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Tjejer.
Hej,
hallå,
tjejer.
Hej.
Tjena, tjena.
Vänner, kamrater, kollegor.
Hur var det här då?
Befolkning på jorden. Joho, det är lite trist va? Februari, allt är hemskt.
Mm, ja, det är lite hemskt.
Ja.
Ja.
Mm. Hur är det själv?
Så kanske ni känner, men jag är ute och reser och ser Sverige. Jag är ju Osby just nu.
Mm.
Så jag är glad som en lärka va? Tycker det är en toppenstad än så länge.
Ja,
jag var härligt, en liten ljusglimt.
Ja, det ser ut exakt som att stiga in på år 1965 när man går in på det stora kulturhuset här. Och då känner man ju,
fy ja, fan vad gött, gud vad härligt.
Ja.
Kommer ni ihåg känslan när vi gick in i, var det Härnösand när vi var och spelade där?
Ja.
Det var ju också en sån jävla stark kommunal vibb.
Mm. Underbart.
Jag tänker fortfarande på det ibland.
Ja, det blir man ju glad av.
Verkligen. Mm.
Och jag har också haft en sån jättekommunal vibb i veckan som gjorde mig lycklig. Mm. Vad var det för någonting? Jag återkommer med det. Vilket bra innehåll nu.
Verkligen bra. Jag har varit i Umeå, det är ganska kommunal stämning där skulle jag ändå säga.
Mm. Hela stan.
I hela stan är det ganska kommunalt.
Mm.
Jag skulle sätta mig på tåget igår. Hade en 10 timmars resa framför mig. Lycklig som fan stod jag med min rullpizza. Så jävla god från Kebabnekaise. Så jag tänkte att ingenting kan få mig på dåligt humör. Men så såg jag en sån jävla polarking. En sån som har shorts. När det är väldigt, 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 väldigt kallt ute.
Ja, det är alltid killar.
Och jag blev så jävla sur. Och det hängde liksom kvar under hela resan. Jag kan inte komma över det. Jag vet inte varför det retar mig så fruktansvärt mycket.
Killar för att som du säger, skulle vilja vara den
nej,
personen.
Nej, jag blir så jävla...
Du älskar ju shorts.
Jag älskar när brevbärare har shorts på sig. Jag hatar när folk är så... Du vet, jag är så varm. Och så bara, du har ju inga kläder på dig. Jag ser ju att du inte är varm. Du är ju alldeles knottrig.
Mm.
Så kände jag.
Varför har tjejer aldrig shorts i vintern?
Ja... Nej, det är sällsynt.
En gång såg jag en jogga i januari med bara shorts och bara överkropp.
Ja.
Oj, det är det sjukaste jag har sett.
Det är riktigt sjukt, ja.
Det är inte klokt.
Nej.
Det finns ju kläder. Mm. Det går inte att förstå. Om man var väldigt, väldigt fattig, då skulle man ju kunna förstå det.
Precis.
Att det inte räckte, tyget räckte inte.
Mm.
Nej, så det gjorde mig rasande, ska jag säga. Inte ens rullpizzan kunde väga upp för det där.
Nu kommer jag på den kommunala stämningen. Det var Varbergs ishall.
Oh.
När det var så, har ni skridskor? Nej, ta här och låna. Och så
Just det, gud vad fint. Omklädningsrummet.
Öppna förrådet och så ligger skridskor där från 60-talet.
Men gud vad fint, fy fan vad gött.
Det var det. Ja, vad tråkigt att, att någon skulle behöva trycka upp sina nakna knän i ansiktet på dig.
Ja, ja precis. Det är väldigt, väldigt trist. Men när man reagerar så starkt, då är det kanske något annat som är fel egentligen. Det måste kanske inte toppen. Ja. Nej, ja, det var tråkigt.
Ibland är jag rädd att jag ska reagera på någonting med att spy.
Ja.
Alltså typ om man är på ett akvarium eller att man bara så ska spy rätt ut.
Just det.
Om det kommer någon ful fisk eller någonting.
Ja.
Så skulle det kunna vara om man ser någon med nakna knän.
Ja, det är alltså.
Något som man tycker är obehagligt.
Ja, det är inte obehagligt, det är mer att jag blir rasande. Alltså jag blir inte förfärad över hyn, utan bara över att folk blir arga. Ja, precis. Amerikan var han. En umebo skulle aldrig göra så.
Nej, såklart.
Nej. Mot mig. ska vi dra igång eller vad tycker ni?
Ja, tycker jag.
Det är väl lika bra. Vad ska ni prata om, tjejer?
Jag ska prata om kärleken på Flashback.
Åh, vad roligt.
Jag ska prata om Flashbacks dröm om att ha en alldeles egen butler.
Intressant. Mm. Jag har ju aktuella den här veckan. Och jo, men det var i slutet av 2016 skulle jag säga som jag hörde talas om det här för första gången. Mitt ex, och eftersom att jag är flata även en av mina bästa vänner, hade med mycket stor varsamhet klippt ut en artikel med informationen om att Liseberg skulle begåvas med ett vattenpalats. Det skulle bli enormt, stod det. 14 attraktioner, en helvetes massa rutschkanor, och det skulle bjudas inomhus stränder och en badyta på nästan 10 000 kvadratmeter. Det var som en jävla dröm. 2021 skulle det stå klart, lagom till 400-årsjubileumet. Så blev det såklart inte, utan tidigt 2024 var det nya budet, vad jag vet.
Tänk, undra hur mycket, var det någonting som var färdigt till 400-årsjubileet?
Nej, det var ju inte mycket som var klart då.
Lite grejer kanske.
Ja.
Men det är ju tradition, det var inget klart till 300-årsjubileet heller. Det är så vi gör i Göteborg. Ja.
Jag kommer ihåg när jag fick höra om badhus, då trodde jag bara att de skulle bygga en bassäng på Liseberg som en hommage till den gamla bassängen som fanns då, när Liseberg öppnades. Fattade inte att det skulle bli världens jävla pådrag.
Nej, jag hade nog.
Men du menar när Liseberg öppnades 2 år efter att Göteborg fyllde 300 år? Ja. Förlåt. Göteborg fyllde 302 år. Då var vi firar Liseberg.
Och då var Emma där. Hon glömmer det aldrig.
Nej.
Men tidigt 2024 var i alla fall budet. Och vad är det ju då nu om inte tidigt 2024? Och vi hårt prövade göteborgare som lever våra små, små liv omgärdade av storslagen fulma på grund av det semi-optimala Västlänken-bygget. Vi skulle ju äntligen få lite flärd och glädje. Vi skulle få Oceana, som kommunstyrelsens dåvarande ordförande Ann-Sofie Hermansson sa skulle kunna konkurrera med fucking Disneyland. Har ni hört någonting så mäktigt någonsin? Alltså jag fick fan rysningar.
Men jag också nu efter, när man hör alla grejer om det här efteråt, jag bara, vad stämmer det här verkligen? Alltså antalet turister som skulle komma hit.
Ja, men
alltså, för fan, jag har fan bilat ner till Holland för att jag varit sugen på att åka mäktiga vattenrutschkanor.
Mm.
Alltså, jag skulle vilja säga att den vattenrutschkanebitna delen av befolkningen, de tar sig över hela jävla världen för att åka en ny mäktig vattenrutschkana. Alltså.
Okay.
Det är ändå det objektivt sett roligaste som finns.
Ja, men det var ju också någon jävla, det måste ha varit någon berg- och dalbana inne i vattenpalats. Ja. Jag är chockad.
Man har ju inte fått veta så mycket. Antagligen så stod de väl precis i startgroparna för den gigantiska pressutrullningen liksom. Och har hållit det rätt on a low typ, som Liseberg brukar göra med så här nya attraktioner och sånt, och så släpper de det som så här, det är det här och det kommer öppna. De har ju inte sagt exakt när det skulle öppna liksom. De var så här, vår, slutet av våren, början av sommaren, det har varit lite flytande.
Mm.
Och sen så skulle det väl säkert precis rulla ut så här. Det här blir det. Ja. Håll fan i hatten typ.
Nej, men verkligen, och du har helt rätt innan, för det var snart dags för invigning. Bassängerna hade de precis börjat fylla. Det återstod några små grejer innan det här 1,2 miljarders bygget skulle öppna. Och bygget var då enligt experter som DN har pratat med i det känsligaste läget brandsäkerhetsmässigt. Det fanns svin mycket på platsen som kunde brinna mycket byggmaterial och skit. Och dessutom så utförde man en del så kallade heta arbeten då man svetsade och hade sig. Samtidigt som brandskyddet förmodligen inte var helt på plats. Man kan ju inte ha det igång under byggnadstiden, för att om sprinklersystemen är igång medan man bygger så kan ju det orsaka katastrofer även det. Men det är i alla fall mitt i det här då som det händer. I det här sköra stadiet så är katastrofen ett faktum. Lisebergs vattenpalats Oceana brann upp, och det är fan fortfarande overkligt att säga, tycker jag. Kommer ni ihåg var ni var när ni hörde det här, tjejer?
Med att det brann?
Ja.
Ja, det kommer jag
ihåg. Var du, Emma Knyckare?
Jag var hemma i Rolfstorp när jag hörde det. Och höll faktiskt precis på med en sms-konversation om badhuset.
Är det sant?
Jajamän. För att jag har ett gäng som, vi brukar åka till Skara Sommarland varje år. Och så var de så, vi har testat The Reef. Jag bara, aldrig i livet att vi gör det igen. Var nyss där på konferens. Vi kommer ju åka till Oceana.
Mm.
Och så vet jag att jag liksom några timmar senare fick skicka. Det kommer vi inte göra.
Nej, just det. Ja, fy fan.
Ni då?
Du då, Ina. Var var du?
Jag var på spårvagnen på väg hem. Jag hade helt missat det. Så här, för att jag hade inte haft uppe några nyhetsappar. Liksom, hade varit runt Järntorget och så. Och så såg jag att ni hade skrivit om det. Eftersom vi har kompisar som jobbar i huset bredvid. Mm. Som hade lagt upp och skickat lite bilder och så. Så jag tyckte bara så här, oj vad sjukt. Typ. Men det var inte för man kom hem som man liksom började googla och fatta exakt vad det var som hade hänt. Typ. Och då var det ju också så här, när man ser bilderna först innan man fattar huruvida folk har dött, liksom, hur mycket människor som har varit på plats och alltså så här, så var ju bara allting väldigt förvirrat. Och sen det tog fan ett tag att smälta, alltså.
Ja, verkligen.
Du kände väl med.
Ja, alltså de kompisarna som vi känner som var i byggnaden mitt emot, de pratade ju ganska tidigt om en explosion. Och det var ju ingenting som stod i tidningarna på en ganska länge. Så man fattade inte riktigt vad det var de syftade på. Ja, nej. Helt jävla sinnessjuk. Jag var i Umeå och kände mig otroligt bortkopplad. Men, förfärad.
Jag vet, jag tänkte heller inte på faktiskt att det var folk som var där och jobbade. Nej. Utan att man tänker så, det har ju inte öppnat än. Vilken tur att ingen var där.
Just det.
Men det var det ju.
Ja. Larmet om branden på Oceana, det gick ungefär klockan 10 på måndagsmorgonen den 12 februari. Och strax efter det så startade Flashback-tråden då. Virre Pär skriver, det var en jävla explosion strax efter man såg röken. Jag bor på andra sidan motorvägen och den hördes ända hit. De har hållit på att svetsa i rutschkanorna, så det är säkert någonting där som har gått snett. Dalulven skriver, först KI-katastrofen och nu detta påkostade badhus upp i rök. Klarar Sverige av någonting numera? Jag antar att den gemensamma nämnaren mellan katastrofen på KI och Lisebergs badhusbrand är att båda kommer bli ganska dyra. För annars är det ganska svårt att se någon koppling mellan att en frys lägger av och att ett äventyrsbad brinner upp. Men jag tycker ändå att frågan om vi klarar någonting nu för tiden har någonting. Eller hur? Den är ändå... Man vill inte säga emot.
Nej. Nej, så är det ju. Det är exakt, det är så jävla bra sammanfattning av nutiden.
Ja,
när ingen kan prata om någonting på ett vettigt sätt och ingenting händer.
Snorren Kukegaard skriver, fruktansvärt, det ser hemskt ut med explosionerna. Oceana var efterlängtat och skulle betyda mycket för staden. Det är ganska många som grisbuks NX som är liksom perplexa inför att det kan brinna i ett badhus eftersom att det är så otroligt mycket vatten där. En användare som också har ett användarnamn skriver, det luktar false flag och inside job långväga. Hur kan ett badhus brinna? Det går inte att tända eld på kakel och vatten. Kaka 1234 påminner om att det också finns andra saker än kakel och vatten i badhus. Ganska mycket annat faktiskt. Klockan 12.45, inte ens 3 timmar efter att branden startade, så meddelar användaren Piggekott att räddningspersonal nu använder begreppet total skada. Han skriver, det är bara att riva hela skiten. Tre godisar skriver, fy fan vad sorgligt för alla som skulle börja jobba där också. Det var väl menat att vara öppet året runt antar jag. Måste röra sig om väldigt, väldigt många tjänster. Och det är väl något av det jävligaste med allt det här. Alltså ringarna på vattnet efter den här händelsen. Även folk får man väl ändå säga som har, alltså folk som har jobbat. Tänk vad mycket... Ja, vad mycket av ens själ som ska ligga i det där jävla projektet för de som har jobbat med det i 10 år eller bara sett det från, liksom, från början. Fruktansvärt. Mr. Clueless skriver, en väldigt sorglig dag för hela Göteborg. Det här är en måndag som förmodligen inte ens Petter Stordalen gillar. Petter Stordalen har ju gjort sig känd för det, för att älska måndagar. Han har skrivit en bok som heter Äntligen vardag. Älska måndagar och uppnå dina mål. Som om man inte hatade honom tillräckligt mycket innan dess.
Jag tror det var mer kopplingen att han borde bli glad att någon annans... Alltså att det går bättre för hans hotell då.
Aha. Mm. Ja, nej, han hade nog tänkt att det skulle spilla över även på hans hotell. Alltså det besöksgänget det, kanske. Ja. Jag vet inte, ja. Strax efter klockan 13 på måndag så gick NCCs platschef Amelie Winberg ut med informationen att branden utbröt i samband med ett arbetsmoment, precis som vår vän Virre Pär skrev i inlägg 3, eller vad fan det nu var. Efter det så har ju NCC backat från det här uttalandet, för de vill utreda vad som har hänt ordentligt, vilket man väl får säga är rätt jävla rimligt. Men med det sagt så verkar det finnas rätt mycket samsyn i att det var i samband med något slags arbete på den här rutschkanan som branden bröt ut. Liseberg själva ska också typ ha bekräftat det i ett internt mejl också. Enligt användaren Gole skriver de att branden spred sig in i byggnaden och fick ett stort fönsterparti att kollapsa. Och då tillfördes massa syre direkt till branden, och det ska också ha varit orsaken till den här sinnessjuka explosionen. Alltså oförbrända brandgaser som plötsligt då fick fart.
Just det.
Om jag har fattat det här rätt, det här är fan inte, det är en soppa. Men det värsta av allt är ju också att det är en person som saknas efter den här branden. Men det är, ja, det är väl ungefär den informationen som har nått ut hittills. Alltså vi famlar ju inte i någon slags total blindo, men vi vet heller inte allt. Och när alla frågor inte är besvarade, då vet ni hur det brukar bli på internet. Folk, otroligt innovativa hjärnor, de försöker fylla i luckorna. Piggekott skriver, ingen simhall har någonsin gått med vinst. Det är roligt att tänka att det var en simhall. Det här. Troligen har Liseberg räknat bort sig och tycker att försäkringspengarna är lönsammare än att driva ett orealistiskt projekt vidare. Och det här ska jag säga er tjejer, det är en av de rimligaste gissningarna i den här tråden. Att Liseberg ångrade sig ett par veckor innan öppning och ville ha tillbaka.
Och att ingen simhall går med vinst.
Ingen
och
simhall.
Att en simhall. Det är så mycket grejer. Det är
som jag avslutade min projektledarutbildning 2 veckor innan jag var färdig.
Ja, men det är väl ungefär samma.
Ångra mig.
Fick du några försäkringspengar? För annars kan man väl...
Nej, jag har precis betalat av mitt studielån.
Ja, perfekt. Indernash skriver att det skulle kunna vara någon som tycker att det är haram att män och kvinnor badar tillsammans, som har tänt eld på den här rutschkanan. En liknande teori såg jag även på Twitter, och det är många andra som skriver intressant, likadant i
intressant.
Tråden.
Ja. Intressant att de inte har reagerat tidigare på
precis.
Andra badhus.
Ja, verkligen. Det är väl kanske för att det är så svårt att tända eld på badhus eftersom att det bara är vatten.
Ja, det är mycket vatten.
Nej, men att det skulle vara någon eller några som då uppsåtligen har startat den här branden, det är en ganska populär uppfattning. Däremot är de inte helt överens om vem det är som ligger bakom, som ni har hört. Livet är hoppet, skriver badhotellet The Reef i Fredrikshamn. Är ett otroligt populärt ställe bland barnfamiljer i Göteborgsområdet. De har nog varit lite oroade för vad Lisebergs satsning kan innebära i form av tapp i besöksantal. Mm. Vad tror ni? Kan Scandic eller Stena Line vara inblandade i det här? Det är helt klart ett sabotage. Den här typen av explosioner kan knappast bero på att någon handverkare har spikat snett efter lunchölen. Alltså vi var ju ganska nyss på The Reef, eller man hade ju någon slags känsla av hur fan ska det här gå för The Reef när Oceana öppnar. Man har ju den känslan redan innan det finns ett Oceana.
Ja,
hur fan ska
alltså
det...
Jag känner det här att det var en ny sänkt nivå för att använda oerhört populärt bland barn. Familjer. Att jag kände, ja, det är ju inte kö in på The Reef i dagsläget.
Vi var ju där, det var ju fruktansvärt.
Ja, du var ju särskilt
förfärad. Du mådde ju väldigt dåligt.
Jag hade stark, grov ångest. Mm. Det var ju inga barer öppna. Vi tog ju färjan hem tidigare. När jag fick veta att det var där, min första tanke var ju att det var ett hatbrott från The Reef.
Mm, just det.
Vilket inte är så konstigt, eller hur?
Nej, men frågan är... Alltså, om de ens tänkte att de konkurrerade på samma våg... Alltså, jag tänker att det är en lite annan... Jag såg för övrigt vad det skulle kosta. Eller det var någon... Det finns en skvallertråd på Flashback om Oceana. En företags skvallertråd. Och där var det någon som skrev att det skulle kosta 800 spänn att gå in. Men då skulle det ingå åkband på Liseberg. Som om man är svinsugen på att dra ett par åk efter... Efter att man har varit på badpalatsen i hel dag. Ja, men var inte det satsigt 800?
Jo, men det lär ju funnits olika varianter, typ. Mm, Jag tänker att de huvudsakligen tänkte så här, typ... Vi behöver ett hotell vid Liseberg. Det är helt sjukt. Det enda ett jättestort nöjesfält, även med liksom europeiska mått mätt, hyfsat, med tanke på hur centralt det ligger hos oss, är det ändå väldigt välbesökt. Och så ser de alla andra nöjesfält som bara, okej, de tjänar mest av sina pengar på sina hotell. Mm. Och så bara, vad har vi? Så kollar de på campingen vid Heden och bara, hur kan detta vara vårt hotell? Ja. Det var liksom en camping på Heden med typ fyra stugor. Hur kan vi inte tjäna pengar på att folk bor här? Varför får Stordalen eller de här andra ställena som ligger runt, varför får de alla hotellpengarna? Vi måste bygga ett hotell. Mm. Och sen bara, fast vem ska vilja bo där på vintern? Liksom. Badhotell, nice. Ah, fet grej liksom. Jag kan tänka mig att de sålde svin mycket, att de siktade in sig. Om jag hade varit dem hade jag i alla fall tänkt, ja, men det finns ett paket här. Det finns en hotellweekend där du får bad och du får en dag och du får hotell Lisebergsbesök en dag och liksom smacka ihop det rätt in i barnfamiljerna och folk blir så jävla glada liksom.
Mm. Mm. Vet ni vilka som är paketerbjudande?
The Reef.
Ja, nej, men någon annan som kan ha skäl att sabotera enligt användaren Madagaskar bland många andra, det är Bert Karlsson, vars Skara Sommarland har lite att förlora på all form av konkurrens.
Mm. Ytterligare en.
Misstänkt, ja precis. Bert Sommarland, det andas ju också, det är ganska motsatsen till en upplevelse om man jämför med vad Oceana skulle bli. Det är väl i princip bara en enda sak som talar emot teorin om att Bert, den gamla semmelknull, skulle ha satt eld på den gröna ruschelkanan i samband med ett arbetsmoment. Och det är ju att han inte har haft någonting med Skara Sommarland att göra på cirka 20 år. Då är lilla May 72s gissning på Hamas, tycker jag, mer stabil. Mm. Den menar att man ser Hamas varje dag här i Göteborg. Och jag kan varken bekräfta eller dementera det, för jag går så sällan ut. Jag har aldrig sett Hamas.
Någon med Hamas t-shirt eller så?
Nej, precis.
Nej. När jag var på Skara Sommarland i somras, då hade den här The Snake fastnat, alltså deras livsfarligaste karusell.
Mm.
Och då googlade vi upp att Skara Sommarlands vd personligen hade klättrat upp i The Snake för att liksom lugna besökarna som satt fast där.
Mm.
Inte det en vacker syn?
Både
att
och
någon i slips liksom,
det är också klättrar väldigt upp och skriker... Mycket... PR, det är så mycket PR-vinst på det så att man också vill kräkas rakt ut.
Nu, Jan, måste du upp här och lugna besökarna.
Skulle man bli mer lugn av någon i slips än någon i blåställ? Jag känner väl kanske snarare att jag hade velat ha en mekaniker i det läget.
Ja.
Och inte någon som kan räkna.
Nej.
Precis. Knusslig skriver, jag har inte läst igenom alla 57 sidor, men, det här vill jag säga, det är ett väldigt populärt sätt att inleda alternativa teorier på. Men, finns det någon misstanke mot rysk inblandning? Det har ju sagts att vårt NATO-medlemskap ska straffa sig eller något i den stilen. Timingen är ju rätt bra. Precis när allt är klart så saboterar man det. Det gör ju som mest ekonomisk skada. Oavsett försäkringar och stöd etc. så är det ju pengar som gått upp i rök och som måste tas från ett annat ställe. Det är en stor förlust för hela Sverige, framförallt göteborgarna. Och den här teorin tycker jag också har någonting. Att Putin skulle ha låtit oss planera och bygga i 10 år och tro och hoppas att vi, lilla Göteborg, skulle få ett vatten Disneyland för att sen då dra undan mattan för oss precis innan öppning. Det är evil genius. Man får nästan ha respekt för det om det är han.
Det är när man är som mest sugen på att bada. Alltså att folk kanske till och med står med shorts redo i Umeå på väg.
Precis, och då slår han till.
Det är taskigt.
Det är verkligen, verkligen taskigt. Masonit skriver, förlåt mig om jag tjatar. Det är också en variant man kan inleda sina teorier på. Koldioxid blandas av klor och vatten som oxiderats genom att klorgas stött på metall. I bassängerna som berör detta bygget var det precis vattenfyllt med klor och vatten. Själva klorgasen som bildas är inte brand. Men när denna gas kommer i kontakt med metaller, då bildas klordioxid som är explosivt. Kan det vara så att detta var uppmärksammat, men att rutschbanans skorstenseffekt varit just fylld med klordioxidgasen? Där hänger min fråga fortfarande. Kaka 1234 svarar att det är helt uteslutet eftersom att de på presskonferensen tydligt sa att byggnaden hade fyllts med rökgas och att rutschkanan börjat brinna och att det sedan blivit en jätteexplosion när det här fönstret då gick sönder. Masonit svarar okej, ja för annars ligger ju ansvaret hos bassängfirman så att säga, för klordioxid samlas ju på högsta punkten, men jag släpper detta ämne.
Oj, vad han hatar någon som har en bassängfirma.
Han försöker hatar,
på ett snyggt sätt leda misstankarna till någon som han gick i nian med. Typ.
Verkligen. Han har också verkligen en känsla av att han har räknat ut vad det var som hände. Och det är väldigt, väldigt jobbigt att behöva släppa det. Och han är dessutom inte ensam. Klorteorin, den är mycket, mycket, mycket populär. I morse så skrev användaren Knickerbocker 137 sidor på Flashback och ingen som funderar på en gasexplosion på grund av polkemikalier. Koloritsoja svarar 137 sidor som du uppenbarligen inte har läst. Och det får man säga, för ungefär var tredje sida presenteras den här förbannade klorteorin. Hej, hej. Ja, men det ska jag säga också. Den är väl, jag började läsa den när den kom och det var tur för den, jag tror den är uppe i 160 sidor nu. Något sånt, den är riktigt bitig. Hej, hej, Vidika har en annan teori. Den skriver, jag måste ändå ventilera en fråga. Tredje sätt att inleda en teori på. Kan branden ha startat inne i en bastu? Fanns det någon sån och var den planerad? Och då svarar Jack Flash, var det en bastu i rutschkanan menar du? Orsaken är ju i princip fastställd. Det var ett svetsarbete som antände plasten i rutschkanan. Det vet man ju inte om det var just svets, men någonting hände i
det är väldigt skört annars om det är en bastu som kan...
Verkligen, men vad spelar det för roll?
Ta som fyr.
Mm. Kan man ju fråga sig att orsaken är fastställd när det inte känns så. Det känns inte som att den är fastställd.
Nej, jag kan känna på ett sätt så har jag mer förståelse för folk som vill blanda in typ så här The Reef eller Hamas eller vad fan och hans moster och känna så här, det här måste finnas en geopolitisk förklaring. Mm-hmm. En folk som liksom vill gå in på detaljnivå typ. När de säger att det var alltså det, om man nu ska tro på alternativa teorier och sitta själv hemma och fnysa ur sig olika idéer om vad som har hänt istället för att vänta på de svaren vi kommer få om vad som har hänt liksom, så känner man bara, det blir väldigt torftigt och vara så, de sa att det var i rutschkanan, jag tror det var 2 decimeter utanför. Vad är det för alternativteori att gå runt och brinna för?
Ja, det är så otroligt klent. Man vill ju om det ska vara någonting alternativt så vill man ju att det ska vara stort och bitigt så att man kan få förfasas. Verkligen. Tratten 52 skriver, det var troligen en dieselkanon som har börjat brinna. Det lär ha varit igång ett antal sådana för att få upp värmen i skitvädret. Det har jag inte hört, jag har inte ens sett att de skulle ha någonting i den häraden på bygget. Men otroligt bitig teori även det. Vilka material som det här badhuset var byggt i och varför sådana val gjordes, det är en mycket stor och levande diskussion i tråden. Det är ju Gert Wingård som har designat det. Det är väldigt många som hoppas på att han ska ha begått något misstag. Det är ingenting som pekar på det hittills, ska jag säga.
Du menar att han har ovänner där ute?
Ja, det är väl, det var väl, han hade väl, gjorde väl någon intervju i Camo-utstyrsel, tror jag, om det här. Och efter det så var det några som hoppades väldigt mycket på att det skulle vara någon flaw i designen. Det är många andra som svarar då att så går det tyvärr inte till, utan det är, materialen granskas en del när ja. Såna här projekt ska verkställas. Användaren Trolltestet skriver att moderna badlandskap är täckta med plastgummi från golv till tak. Användaren, som också har ett användarnamn, svarar: det har jag aldrig sett, och då skulle jag ändå kalla mig lite av en bastu- och spa-konnässör. Och jag har varit på flera relativt nybyggda span. Jag har inte varit på ett vanligt badhus på några år dock, då jag anser att badhus endast är till för barnfamiljer samt pedofilerna som är där för att antasta dem. Det är lite som att skjuta fisk i tunnan. Jakten är ju halva nöjet.
Ja, det var länge sedan man hörde om...
Vad men mycket info.
Jag vet, men menar han att han också är pedofil, men att han tycker att det är för enkelt att antasta barn på badhus? Det är otroligt.
Väldigt, det är så jag tolkar det i alla fall.
Ja, jag kunde inte heller tolka det på något annat.
Men jag börjar förstå varför inga simhallar går med vinst.
Verkligen. Joshmark skriver: vilket skitbygge. Typiskt för U-nationer att sånt här sker. Tuff bakom tangenten håller med. Det känns verkligen som ett U-land att ha plastrushkaner. Vattenland överhuvudtaget känns väldigt mycket U-land, tycker jag. Göteborg är ju nära kusten och har härliga klippbad med mera.
Chipo... Men är du dum i huvudet? Det där var det mest provocerande i hela tråden.
Chipo svarar: ja, det första jag tänker när jag hör Swaziland, det är överflödet av rent vatten på nöjesfälten dit Medelkumalo ju åker med familjen under sin lagstadgade betalda semester för att spendera sina sparslantar. Så ser världen ut. Det var ett väldigt bra svar, tycker jag. Det är också någon som skriver: klippbad är trista i februari.
Ja, det är det faktiskt.
Det får man väl hålla med.
Det är väldigt tråkigt.
Alltså den här tråden...
Framförallt för barn.
Ja, för barn är det trist. Mm. Om det inte är såna edgiga barn som älskar kallbad.
Finns de?
Jag tror det. Ja. Men den här tråden, den är nog väldigt mycket som trådar om extremt tragiska och väldigt, väldigt aktuella ämnen brukar vara. Full av gissningar och tvivelaktig moral. Men den är också full av kunskap och folk som orkar argumentera emot de här dåraktiga inläggen. Och som alltid så vill jag påminna er om att ingenting som skrivs på det anonyma Flashback är värre än sånt som skrivs på forum där folk är öppna med vilka de är. Ett väldigt, väldigt bra exempel på det är väl Twitter. Men jag kan även rekommendera Bingo Rimérs Instagram.
Just det.
Hans teori var väl att det var någon som hade glömt något som brann. Förmodligen någon med ADHD. Och då blev ADHD-communityt väldigt, väldigt arg på honom, för de vill inte framstå som firestarters. Men jag vill också vara kränkt och alla som inte har ADHDs vägnar, för vi glömmer också saker ibland faktiskt.
Jag känner ändå att jag måste ge Bingo det mer en liten poäng här, för att om liksom bland hantverkare så är det väl ändå 85-90%
ja,
som
precis.
Har ADHD. Det är men lite som att säga, om det är en brand som har börjat och en kock har varit där, så är det som att säga, ja, men det var nog någon med ADHD. Ja, han var ju kock, ja, så ja, han hade väl ADHD, får man anta.
Det
tror jag ADHD-communityt håller med mig om, att de överrepresenterar
kanske,
det.
Kanske inte, för de blev väldigt, väldigt arga på Bingo i alla fall. Men jag tyckte att det var mest fascinerande att han skrev, när han skulle då förklara vad han menade med det här, så skrev han någonting i stil med att jag kan inte förklara hur många gånger jag har glömt saker. Jag tror att alla med ADHD kan relatera till att ibland glömma.
Ja, han har själv ADHD.
Det är väldigt, väldigt roligt. Och jag undrar också hur han tänker att det är att vara människa. Eller, och han måste också vara väldigt besviken på alla utan ADHD när de glömmer. Eftersom då finns det ju ingen förklaring. Mm.
Men det är ju någon sinnessjuk trend att folk ska hålla på att definiera sig själva genom olika internettest de har gjort. Liksom. Att de är så här, och så säger de saker som är totalt jävla mänskliga. Typ. Jag är en introvert. Jag tycker om att vara själv ibland. Ja, vet du vad? Det tycker jag exakt. Jag blir trött av sociala situationer. Vet du vad? Det är inget. Du får leta vidare efter en personlighet. Tennsoldater rekommenderas. Men det där funkar fan inte.
Min värsta som jag såg, det var en person som la upp på Instagram, tror jag det var, att det när hon slutade träna, om hon blev förkyld Och så stördes hennes träning. Och att, och att hon hade svårt att komma in igen i träningen. Och att det var typiskt för ADHD. Mm. För själv har jag inga problem med att komma igång med alls. Det är bara man bara skakar ut benen och så är man pott igen.
Men apropå såg de här kommentarerna, att det värsta kanske inte man kan läsa på Flashback, så fick jag några riktigt, riktigt goa från Helene. Jag tror att det var på Lisebergs egna Instagram-konto med folk som har skrivit riktigt räviga saker.
Menar du recensionerna från, det var någon som skrev att, för det är folk som har börjat checka in på Oceana och skriver typ, trevligt men jag glömde mina badbyxor i bastun, jag kommer att hämta dem imorgon på aggregatet i bastun. Alltså väldigt mycket, den typen av skämt.
Okej.
På Twitter ramlade jag direkt in på någon tråd om att det var Greta Thunbergs fel. Som ju är svensk och därför brinner för miljövänliga material. Och det vet ju alla att är det miljövänligt då brinner det mer tydligen.
Ja. Det var någon som skrev också att den önskade, nu vet jag inte vars det inlägget tog vägen, men det var någon som skrev att den önskade att någon gammal direktör från Liseberg som dog 1955 fortfarande skulle ha varit direktör, för då skulle han kunna bjuda hem honom till hans sommarstuga och argumentera för att det skulle vara stålruschelkaner. Och då hade det här problemet inte funnits. Om man ändå hade haft de förutsättningarna.
Ja. Mm. Om det så ändå vore jag.
Flashback.
Yes, hörni, jag ska prata om flashbackarnas dröm om att ha en egen butler ju. Jag hittade på internet att Rickard Hill var den sista butlern i Sverige. Han har nu gått i pension vid 78 års ålder. Så vi har alltså idag, om jag har fattat det rätt, inte en enda person som jobbar som butler i Sverige.
Vad är det för översättning på butler?
Det är butler ändå.
Så hembiträde,
det är inte samma sak.
Nej, det är alltid man.
Det är verkar som det, ja. Mm.
Det är något huvudhembiträde, va? Som också är mycket involverad i själva serveringen och
precis,
mat och sådana saker.
Och har hand om all den andra personalen, till exempel hembiträdena.
Men om man bara har
den enda som får till, ja, man har bara en butler. Mm. Den enda som får tilltala människor som kommer in i huset och så. Resten av hembiträdena får inte göra det liksom.
Nej, de ska
men om
städa.
Man bara har ett hembiträde, är den också butler då?
Nej.
Nej.
Så det är bara precis. Samordnings...
Alltså vadå, har ni inte sett Downton Abbey? Jag blir helt rädd.
nej, jag, inte, alltså, jag förstår ju principiellt, men jag försöker tänka i en svensk kontext. Vad är liksom en butler i en svensk kontext?
Mm.
Har vi verkligen haft så alltså har det verkligen varit en roll här?
Tydligen så har det varit det då. Men jag vet inte, det känns ju helt barockt på något sätt. Alltså han som var den sista butlern hade ju också en så butler-tjänster.
Just det.
Typ som att han då kanske inte bodde hemma hos någon. Alltså så det är väl frågan vad det är
fan,
som
vad
är.
Fan vad då är det ingen riktig butler.
Nej, men om det inte finns en översättning då är jag jävligt skeptisk till att det faktiskt är en svensk grej. Ja. Men
nej, det är ju inget, det finns ju typ inte i Sverige. Svenskar är ju alldeles för blyga och så vidare och så vidare. Men frågan är vad de
men det
hette.
Finns väl ingenstans idag?
Jo, i Schweiz och sådana sjuka. Alltså det finns butlerskolor, det ska jag prata mer om.
Okej, okay, var på skämt.
Men jag lyssnade på en radiodokumentär från SR Minnen när det också var pensionerade butlers som pratade om sina forna yrken från 1960. Dokumentären var från 1966 och de hade ju liksom bott hemma hos folk, hos finaden och så.
Som
jag tror att den svenska översättningen är hovmästare.
Ja, men perfekt.
Men
jätteskönt att
en hovmästare tänker mig mer jobba på en restaurang.
I
ett personligt hem, typ.
Mm. Ja.
I alla fall, man har gjort olika försök för att bevara butlers i Sverige. 2010 så kom Socialdemokraterna i Stockholm med ett förslag om att införa butlers i tunnelbanan. En liten modernisering då. Man skulle kunna lämna sina kläder på tvätt till dem, eller så skulle de kunna handla åt den under dagen. Bara fantasin sätter gränser, sa sossarna och Mona Sahlin då. Men man kan tycka att det var konstigt då att sossarna förespråkade butlertjänster. Men det var inte så konstigt, för För butlers omfattas då inte av rutavdraget som de ju var jättestarkt emot. De kallar ju det för pigavdraget, men sen 2011 så svängde de ju kring det här. Så sossarna gav sig, rutavdraget kom, men de icke-avdragsgilla butlerserna, de dog ut då.
Mm.
Ja. Och det kanske är lite konstigt då. För det enda sättet att manifestera makt och rikedom på riktigt idag, när liksom kreti och pleti har råd med en skattefinansierad städerska eller hemhjälp, det borde väl ändå vara att ha en oskattefinansierad butler, en sån farbror i pingvinfrack som kan servera en sherry i finrummet. Men så såg jag också ett tv-program om den här butlerskolan som då finns i Nederländerna, Ina. Och den butlern som det handlar om, han har också en butler. Och då är det klart att ingen vill ha en butler när det inte ens är någon grej.
Nej.
Ja, men det finns i alla fall ett visst intresse kvar. Kanske i samband med att Downton Abbey kom och blev jättestort. I alla fall på Flashback, där flera har gått i tankar då på att införskaffa sig en hederlig gammal anglosaxisk butler.
Men jag fattar inte, för om man bara har en butler, är det fortfarande en butler då? Om man inte har någon mer personal?
Nej, man måste ju ha mer personal. Jag menar, som att den är liksom...
Hela hans roll är ju samordning. Han är som någon slags... spindeln i nätet för att använda.
Jag har inte sett Downton Abbey.
Det är bara ha en butler.
Eller hur?
Men man har ju också sett serier där de har, alltså typ att det är en gammal butler som har levt kvar.
Ja.
Alltså vad tänker jag på? De så brittisk Monty Python. Alltså att det bara är någon som har övervintrat i 200 år typ.
Just det, all personal, hans personal har dött.
Och men gör allting. Ja, precis. Så tror jag också Flashback ser på en butler, att det är en person som hjälper den med exakt allting.
Just det.
Ja. Men jag tror till exempel inte att de städar. Eller ja, så.
Nej.
Det är inte sånt de ska göra, utan de ska ha koll på personalen och på serveringen. Mm. I tråden hyra en butler så skriver Snowbird så här: jag har lite problem att få saker gjort och hade därför inte haft någonting emot att hyra en butler. En allsidig butler som städar, diskar, tvättar men också utför sysslor förknippade med en traditionell butler. De vill ha lite mer helt enkelt. Om jag för kvällen har retirerat till biblioteket och vill ha ett glas konjak serverat eller om jag har gäster som anlänt så kan butlern servera de drinkar. Butlern ska även kunna agera bodyguard om jag behöver röra mig i farliga områden, till exempel sådana där de har Gucci-keps då. Det ska vara en före detta militär eller liknande, det hade varit lämpligt. Butlern ska vara beläst, kunna föra en intellektuell diskussion, tala flera språk, tyska, japanska, franska, kanske lite latin. Det vore även trevligt om butlern är bildad inom allehanda andra områden. Att han är vis och kan ge mig råd om mitt liv och framtiden. Är det möjligt att någon skulle acceptera en tjänst som detta och hur mycket skulle det kosta?
Han har ju sett Downton Abbey.
Ja,
det är väldigt tydligt.
Precis. Han tänker att Carson finns där ute. Men det är nog flera av de här grejerna som Carson inte hade gjort, säger jag bara. Han hade tittat med fraktfull min och bara nej.
Jag har inte sett Downton Abbey, men håller han på att städa, är kurator och är också utbildad militär?
Absolut inte.
Nej,
absolut inte att han städar.
Nej.
Nej. Och han är inte kurator heller.
Nej.
Han kanske ger en kram en gång och det är egentligen typ det hela serien handlar om.
Det är svårt det här när man också ska ha personskydd. Det är verkligen liksom ett kinderägg. Svavelbrygga skriver: det är väl bara att lägga upp en annons på Arbetsförmedlingen och se om någon nappar. Tror dock att det är ovanligt med klassiskt skolade specialstyrkeveteraner som vill damma och servera drinkar. Men bara för att det är ovanligt så behöver det ju inte vara omöjligt att hitta en allt i ett. Det vill säga en butler som städar, är kurator och militär. Konstnären 5 har en positiv erfarenhet. Han skriver: jag har haft en sådan anställd hos mig i några år. Den skötte allt, inklusive shopping, diskning, städning, barnpassning, påklädning, matlagning, representation med mera. Det funkade utmärkt. Bodyguard, det är bara trashigt. Det betyder att du håller på med kriminell verksamhet eller att du bor i Mexiko. Ja, så att han är emot just den biten då.
Den? Ja. Ja, så kallade han den för. Men först tänkte jag, ja, men det kanske är någon robot eller något. Men det var en människa, eller?
En människa, ja.
Ja.
Mm. Om jag fattade rätt. Mm. Snowbird förklarar: jag söker mer en budgetvariant kanske. En ultimat butler i en Rolls. Då är den butler jag söker kanske mer en hyfsad Volkswagen eller en trimmad Volvo. Konstnären 5 svarar: Trimmad Volvo. Du är så trashig som jag anade redan i mitt första inlägg. Du försöker spela i en liga som du inte platsar i. Snowbird svarar. Jag har stil och klass, men inte inkomster för att helt kunna manifestera det i min omgivning. Och då har Woltenhain en idé som passar TS prisklass. Han skriver, men schysst diagnos så kan man nog säkert få en av det allmänna. En butler då.
Det är inte riktigt samma känsla om en god man kommer att öppna dörren när man besöker någon.
Eller en personlig assistent.
Som Carson gör det. Jag känner att, eller en personlig assistent. Jag känner att det inte är riktigt samma känsla.
Nej, det kanske till och med blir lite tvärtom. Som en minus-butler, om det är en god man.
En anti-butler.
Du ska servera sherry. Nej, vi ska gå till badhuset.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Timoteus har också ett billigt alternativ. Han skriver, hör hos de förmedlingar som hyr ut pensionärer. Du kan få en butler med värdigt utseende och livserfarenhet. Mm. Och herr Winston har ett ännu billigare alternativ. Han skriver, problemet är väl dessa sociala lagar vi har i väst. I Mellanöstern är det inga konstigheter. Du kan lätt anställa en person från typ Bangladesh för en billig peng. När de anländer tar du passet så att de inte kan fly och sen kan du behandla dem i princip hur som helst. Så att det var ju väldigt bra då. Mm. Snowbird nappar faktiskt på det sista alternativet. Han skriver, tror du, jag hade inte haft någonting emot en orientalisk person som kallade mig Sahib, som Indiana Jones eller liknande. Mm. Moderatorhora undrar det som alla undrar. Varför inte bara skaffa dig en flickvän från Filippinerna? Snowbird svarar på det. Lustigt nog har jag faktiskt råkat chatta flera gånger med filippinskor. De verkar ganska lika i personlighet och temperament. Väldigt drivna men också charmiga och har humor. Senast gick det suveränt bra ända tills jag råkade nämna någonting om Hitler lite i förbifarten i skämtsam ton. Tydligen var detta känsligt för henne. Så då kanske hon inte hade så himla mycket humor trots allt då. Så då går ju inte det heller. Snowbird får längs vägen då på grund av budget steka lite grejer som till exempel personskyddet och att butlern måste kunna prata flera språk och att den ska ge livsråd. Han får även steka kraven på att butlern ska ha körkort och bo hemma hos honom hela tiden.
Oj då.
Ja, det är tråkigt. Snowbird kommer till syvende och sist fram till att det viktigaste för en man som han med klass men inte så stor budget, kanske ändå det är att få hjälp med disken. Och hitta således lösningen då att till slut själv ta anställning som kock. Så det var väldigt bra. På det sättet så kan han äta på jobbet, men att han har någon annan som diskar efter honom. Så han fick ju då ändå, men ändå ganska långt ifrån, men ändå en butler, kan man väl säga. Ja.
Jag kan inte bestämma mig för om god man eller kock är det mest anti-butler man kan...
Nej, av de två. Nej.
God man diskare, eller att själv vara kock. Ja, precis. Nej, jag vet inte vilken av dem faktiskt som är minst en butler.
Man också fortsätter kalla den butler.
Exakt. Ja. Idén.
fortsätter man kalla butler.
Ja, precis. Ja, att det ska vara så svårt, hörni. Och få tag på en hederlig gammal James som nästan typ gratis kan jobba hos en dygnet runt och säga upp sin personliga frihet för ungefär 0 kronor. Jävla Sverige, så känner man ju. De bästa butlerna i England tjänar i och för sig över 1 miljon om året och väljer sin arbetsgivare själva snarare än tvärtom, om jag har förstått det rätt. Men det finns en lösning för att som svensk kunna ha en butler, eftersom fattig svensk då. Flashback-person skriver: i tipslördag en gång runt 98 kunde man vinna en engelsk butler i ett år. Fan, sjuk vinst. Jävla grej det hade varit.
Tänk vad skillnad det hade varit om det hade varit en bangladeshisk butler. Det hade inte alls känts.
Nej, det hade inte klingat lika.
Om man lottade ut det.
Nej, verkligen inte.
Man ser ju också att den som vann det.
Fast fan vet på tipslördag på 90-talet om de hade
absolut
sett.
Jo, nej, de hade inte dratt sig. Men det hade inte åldrats lika väl.
Nej, verkligen.
Peppeng skickar hem någon till radhuset i Höre. Ja. Så där man bor, när man har vunnit. Ja. Och så som handlar så här: ja, nej, battlen handlar kudlöte på öga idag, älskling. Jätteskönt. Undrar hur det blev.
Eller att det var som på det här postkodslotteriet, att det var ett liksom bostadsområde där alla fick en butler i ett år. Så det blev en sån enorm butler-invasion. Och alla fick en sån postkodcykel. Så varje butler hade bara en sån cykel. Var det är alltså...
Vi har vunnit honom på tipset.
Men det är ju, alltså postkodlotteriet brukar ju få ta emot mycket skit, men det, de har ju gjort väldigt mycket för Sverige som land i just när man kan identifiera en postkodsby eller bara en del av postkodsby. Det finns ju ingenting bättre än att se vilka som inte vann på postkodlotteriet. Det finns en sån by, en sån plats utanför Vännäs i Umeå, så är det ett helt område utom ett par stycken då, som vann på postkodsby. Det är mycket snickarglädje där nu.
Ja.
Jättekul har de haft det. Jättefina
Opel,
bilar.
Eller vad det är. Oh, gud. Vad hemskt också. Är det inte också så här att man ska träffas på stadens torg?
Jo,
och så ska precis. Man vet att man får ha vunnit, men man vet inte exakt vad det.
Nej.
Och så börjar man få upp den här fantasin om att det är en bil och en butler. Mm. Men så är det liksom 5000.
Så är det 5000, ja. Ja, precis.
Ja. Mm. Åh, gud. Användaren Sikak har kommit på att det kanske är lättare att få en butler om man inte kallar den för butler, utan koordinator istället, föreslår han Mia. Han skriver så här: hej, jag undrar om det finns någon som man kan betala för att fixa saker och ting. Till exempel fixa hem god, inom parentes, mat. Antingen laga själv eller catering. Det vill säga att det ingår att de hittar vart man får tag på mat till en själv. Samt fixar andra diverse grejer. Till exempel laga bilen, kör den vart man vill, handla kläder åt den och fixa biljetter till resor. Kollar upp och byter elnätsbolag till det billigaste och så vidare.
Ja. Det är lite av en engångsuppgift.
Ja.
Den här är svår tycker jag. Den är nästan ännu värre än det han som skulle ha personskydd också på allt det andra. För Sika söker alltså en multiperson som kan agera kock och eller Fordora-bud, bilmekaniker, chaufför, resebyrå och det värsta av allt då, någon som själv ringer upp olika elnätsoperatörer och jämför deras abonnemang, det vill säga en reversed telekom. Säljare på något sjukt sätt. Sika fortsätter med att skriva: det behöver ju inte vara en heltidsanställning, utan han kan ha han på mobilen. Så skriver man på morgon: kom hit med lite frukost. Så fixar han lite fint surdegsbröd med vitlök och lite annat fint. Vad tror ni att det skulle kosta? Hur mycket pengar behöver man fixa ihop för att kunna göra det här löpande? Typ mat varje dag 3 gånger blir väl den vanligaste beställningen.
Mm. Ja. Jag kan verkligen förstå att det där är dröm. Minus elavtalet där kanske. Det är
minus vitlöksbröd till frukost.
Det är också ganska äckligt. Ja, verkligen. Ja. Men att få någon som lagar mat åt den 3 gånger om dagen, det hade väl ändå varit. Om den lagade god mat. Förstås.
Ja.
Den turen hade man ju inte haft.
Nej, man hade ju fått, hon ser ut som Tore Wretman och lagar mat som Dolly Parton gör.
Det också
där hade man ju varit.
Ja, exakt så.
Jag har svårt att se hur det inte är förenat med en heltidsanställning om man ska laga 3 mat 3 gånger om dagen plus lite annat fix.
Ja. Nej, det blir...
Någon undrar, har mamma åkt på semester utan dig? Och Tempest svarar, du får räkna med minst 50 000 i månaden, tror jag. Och det är faktiskt väldigt många som undrar just vad månadskostnaden för en sån här tjänst skulle bli då. Pulled Pork 878 till exempel går med samma fundering i en annan tråd. Han skriver, jag funderar på att anställa en betjänt. Behöver någon som går ärenden, kokar kaffe, diskar och så vidare. Kanske kan åka och handla, lämnar in min lottorad som jag behöver hjälp med. Samt byta glödlampor och mata mina fiskar samt konverserar. Vad tror ni lönenivån är? Obs, inga invandrare. Och det här, det är höga krav. Detta undrar han 2016. Sen dess har det ju skett inflation och det har kommit nya lagar om arbetsvillkor också tydligen, vilket gör att man inte kan tvinga någon att jobba dygnet runt för en dag, utan det måste vara flera olika personer. Men med 2016s pengamått mätt gör användaren Kalekula 70 en matematisk uträkning på vad det skulle kosta att ha någon hos en som fixar, donar, lämnar in en slottorad och matar ens fiskar. Han räknar och räknar och kommer fram till 201 600 kronor i månaden inklusive moms. Det är det priset då. Pulled Pork är inte nöjd med den uträkningen och kontra med, men det ingår mathållning och bastubad. Arbetstiden är inte dygnet runt, utan den är 05.00 till 23.00. Fria söndagar, fri sprit. Ingen orkar göra en ny uträkning med de här nya grejerna som
jag
har kommit
in. Jag tror att alla ändå räknade som gjorde uträkningen med att personen skulle få sova. Det tror jag att man utgick från nästan.
Ja. Inte så mycket dock. Sex timmar.
Sex timmar.
Mm. Om det räknade med fria söndagar och frisprit.
Ja, det är sant.
Och så
sant.
Elen för
bastun. Och ett bastubad ihop med den här skärmiga personen.
Ja, precis.
Som man ska konversera med. Det är nästan det värsta utav dem.
Och matarens fiskar. Herr Hemli skriver istället, gift dig. Ja, det måste ju bli med en svensk kvinna då, eftersom att Pulled Pork 878 var tydlig med att han inte vill anställa några invandrare, vilket kan göra det hela lite svårare. Kalle 12 sätter fingret lite på problemet med varför flashbackarna och svenskarna har svårt med att hitta butlers som når upp till våra krav. Han skriver, hade du befunnit dig i det samhällsskikt där betjänter, inneboende hushållerskor och butlers används, så hade du också vetat hur man anlitar dit oss. Mm. Men det finns en lösning, mina vänner. För alla som vill ha en pingvinfraxperson hemma hos sig och putsade bestick då, men inte vill betala för det. Och den lösningen hittar vi i tråden. Att ha ett spöke slash ande slash gast som personlig betjänt. Rifkin skriver, jag har tänkt på det här ett bra tag nu. Borde man inte kunna ha ett spöke som betjänt? Eftersom att de fysiskt klarar av att öppna fönster och luckor, så borde man ju kunna ha ett spöke som kan hämta Coca-Cola i kylen och blanda drinkar när det är fest och så vidare. Kanske en som kan laga mat. Eftersom att andar redan kan göra fysiska saker och flytta saker som väger en del, så borde de ju vara utmärkta som betjänter. Eller är alla spöken slash gastar ute efter att skrämmas och vara elaka mot dem som bor i huset? Jag har själv provat flera gånger med ojobräde eller vad det heter och locka fram potentiella butlers, men har tyvärr inte lyckats någon gång. Och det har ändå varit i hus där jag vet att folk dött och där det spökar. Jag skulle uppskatta en bra guide till hur man lockar fram dessa gastar. Finns det någon som haft ett spöke som betjänt? Är det någon här som har erfarenhet av detta? Är det? Jo, tack. Men det blir tyvärr samma diskussion här. Inte vad betjänten kan erbjuda dig, utan vad du kan erbjuda betjänten. GTR skriver, varför tror du att ett spöke skulle vilja vara ens betjänt? Vad får de? Lön eller? De kan ju ändå få allting de vill ha. Suck.
Ja, alltså innan någon skulle kunna locka över mig från andra sidan med perken arbete, så skulle man väl ändå ha, det skulle mycket till.
Vad får jag?
Ja, jag
för jag tänkte mer bara glida runt och facka med dig. Ja, det är det som är mitt jobb nu, och mitt andra jobb är alltså att du ska facka med mig. Nej, jag håller på mitt vanliga jobb.
Ja. Nej, men då kanske inte behöver så mycket. Rifkin svarar nämligen så här, kanske att det finns spöken som levt som butlers och saknar det. Att det kanske är därför som de går runt och öppnar luckor och sånt hela tiden. Kan de verkligen få allting de vill ha? Nej, jag tror inte att de kan starta ett Xbox eller sätta igång till exempel Lost på tvn. Tuffa effekter och saker som de inte har sett innan, det blir belöningen. Så om de vill spela eller se Lost, då får de sätta igång och blanda lite drinkar. Mm. Lipskiff skriver, med tanke på att spöken går genom väggar och tar sig in överallt så har de redan access till all media som finns. Så du får hitta något annat du kan erbjuda dem. Rifkin svarar, källa på det. Kan de gå in i en tv som inte har serien Lost och se den serien direkt, alla avsnitt liksom? Lipskiff skriver.
Overkligt.
Lipskiff svarar, nej. Men de kan gå in i andra hus, i vilken del av världen som helst, när som helst. Och till och med se serien Lost spelas in live om de vill. Eftersom att de kan vandra hur de vill över tidslinjen. Vad jag försöker förmedla till dig är droppigt. Jag är enbart här för att hjälpa dig med att få tag på en ande som kan bli din bekänt. Men det blir svårt när du bara vill erbjuda dem en massa krimskram som betalning. Spöken har högre ambitioner än så.
Mm. Oj, oj, oj.
Har de verkligen
det? Ja, det hoppas jag inte att de har.
En coola visuella effekter och se T.S. spela Xbox. Taskigt att kalla det för krimskrams tycker jag. Rifkin svarar, varför är Anda då kvar i gamla jävla hus i skogen och måste fasas ut med hjälp av medium? Lipskiff undrar, är du intresserad av en spökbekänt eller vill du diskutera spökerier i allmänhet? Rifkin svarar, jag vill ha en spökbekänt. Vet att lägenheten jag bor i har varit dödsbo åt flera människor. Jag har kört sån ojobräda med tända ljus och massor av skit och bett dem hämta grejer åt mig, men ingenting verkar funka. Ledsen smiley. Häromdagen så gick jag ner på knä och sa, om du finns här, ge mig ett tecken, annars dra åt helvete din jävla fittgast. Men inget hände. Ledsen smiley igen. Lipskiff svarar, lol, det är tur att andevärlden är mer förlåtande mot lekmän. Oja kommer du aldrig få fungera så länge du inte tror på det först. Oja har dessutom ingenting med andar att göra utan handlar bara om att försätta sina muskler i direktkontakt med det undermedvetna. Tända ljus renar energin i huset och minskar risken för andar. Eftersom att jag tycker att du behöver få dig en läxa i andlig respekt så är jag mycket villig att försöka hjälpa dig med att få tag på en entitet. Så jag tror helt enkelt bara att jag tar och informerar Lucifer om att han har en själ att hämta. Och det enda du vill ha som betalning, det är en cool visuell effekt. Bra deal for you, not! Vi ses om 13 till 26 000 år när din själ har mognat tillräckligt för att umgås med.
13 till 26 000 år, vilket oerhört specifikt spann.
Bra spann.
Ja,
bra
span. Jävligt spann. En gott spann.
Rifkin svarar, ja, gör det. Be Lucifer ta min själ. Jag ger min själ mot att en gast visar sig. Eller i bästa fall att ett spöke blir min bekänt. Jag ger min själ för det. Någon rycker in till T.S. favör. Varsågod, Mia.
T.S. är inte på så galen cykelväg. Det finns andar som hjälper sina skyddslingar väldigt bra. Kanske inte med markservice, men med rådgivning och skyddsåtgärder. Jag blev själv väckt av en ande när det höll på att börja brinna här och jag sov. Jag har bekanta som anden vidrör om de tänker säga något dumt. Men markservicen, nej, den får man nog fixa själv. Fast i det okända hade ju i och för sig ett spöke lagat köttfärslimpa när familjen kom hem. Den stod färdig i ugnen.
Mysigt ändå.
Det okända är ett tv-program, eller hur?
Mm, det är det.
Ja.
Det var lite oklart annars. Där, i
köttfärslimpa, så modest och tråkigt. Liksom. Man ändå spexar med att laga mat från de döda. Ja. Det är jävligt brunt att sleva fram en köttfärslimpa, tycker jag.
Fan, jag hade blivit så glad om jag kom hem och ett spöke hade lagat köttfärslimpa.
Jo, absolut. Det hade man blivit. Men man hade också tänkt så här, du hade ju också kunnat göra, inte vet jag, den där sjuka fågeln som är fylld med 7 andra fåglar som man åt vid hovet i Versailles. Typ. Man kunde också liksom... Det är också sjukt så. Jag satte på potatisen. Ja, tack, men liksom. Mm. Om du ändå kunde göra det.
Rifkin tycker att det här låter råmäktigt med köttfärslimpan. Han skriver, tänk att komma hem till en middag som min spökslav har gjort. Ha? Har alla en skyddsängel? Hur kommer man i kontakt med skiten i så fall? Vill sätta den i arbete direkt. Hur man kommer i kontakt med andra, det har ju Skellefteå-Eva och Mia redan lärt oss i den här podden. Så vi hoppar framåt i tråden där en glad TS deklarerar. Okej, igår när jag kom hem låg det en påse chips på min soffa. Kanske detta är en början. Jag blev helt chockad verkligen. Jag som var sugen på chips också. Overkligt! Ja, nu var det inte så torftigt längre, Vajerna. Ja.
Nej, nej, jag vill veta om de var lättsaltade innan jag blir för glad.
Men förtäljer inte historien. Nej. Men hörni, tydligen så går det att skaffa sig en professionell butler eller en betjänt i Sverige då, utan att behöva betala hundratusentals miljarder kronor i månaden. Eller skaffa en jävla tjejjävel. Då, tjejer funkar ju inte heller så bra som butlers för att de ser så dumma ut i frack.
Ja,
gör just det.
Spöken däremot passar utmärkt i frack.
Vilken besvikelse om man ändå lyckas med allt det andra och så faller det på det att det kommer en invandrartjej och ens butler från andra sidan. Det var ju det jag inte ville.
Nej, det kanske är bra då att betalningen är Xbox.
Kolla på, inte ens spela själv.
Nej, det är i och för sig typiskt tjejgöra.
Det är typ tjejgrejen.
Kolla på när någon annan spelar Xbox.
Jo, vi pratade ju om Love is Blind i podden för ett tag sedan. Det här sinnessjuka programmet. Och jag kommer att tänka på att det är inte så nytt det där egentligen. Att man kan bli kär i någon man bara kommunicerar med. Jag kan tänka mig att Skellefteå och många andra säkert har kärat ner sig i människor de bara har pratat med från andra sidan, till exempel.
Vad jobbigt att bli kär i en ande.
Jobbigt att bli kär i en ande, precis. Det är ju jättetråkigt. Och sen så finns det ju jättegott om tjejer som blir superkära i folk de brevväxlar med. Till exempel seriemördare. Det är också att man blir kär. Då tänker jag ju såklart inte på Lady Dahmer. Inte hon. Nej, hon brevväxlade ju bara med The Night Stalker och Richard Ramirez i sin ungdom. Det var inga konstigheter. Sen David Berkowitz, Edmund Kemper och Danny Rowling. Och så Edward Spritzer då, från Chicago Rippers. Som Wikipedia beskriver som en organiserad grupp seriemördare, kannibaler, våldtäktsmän och nekrofiler. Hon gjorde ju bara det för att hon tyckte det var himla kul och fascinerande med seriemördare. Såklart.
Ja, men det är väl därför tjejer lyssnar på sådana där mordpoddar och sånt där också.
Ja, precis.
De älskar att höra om vad som hade kunnat hända med dem.
De tycker bara det är lite spännande. Och så skriver de ett brev. Och så helt plötsligt sitter man där och brevväxlar. Men det är ju ett lite extremare exempel. Det finns ju andra sätt att ragga upp varann i brygga i skrift. Och det är ju till exempel att bli kär i någon på ett internetforum. Man kanske liksom känner hur det pirrar till lite när någon man har haft lite span på kommer in i en tråd där man själv skriver. Det kanske är lite som när man är på krogen och någon man gillar kommer in. Och det är ju rätt smart, tänker jag, att hålla på och forumflörta. Det har ju redan skett liksom en viss gallring intressemässigt. Gillar man moppar hänger man på sporthoj.com, älskar man att träna hänger man på typ Colosseum, och om man gillar hästar eller barn hänger man på Bukefalos. Och såklart har folk också försökt finna kärleken på Flashback. Så heter till och med den första tråden som vi ska titta på, och den är från 2004.
Ja, det är väl gud, vad mysigt, Ina.
Ja, Flashback, det var annorlunda 2004. Forumet hade lite under 60 000 användare, och det var väldigt sällan det var fler än ungefär 100 medlemmar inloggade samtidigt. Längst upp på sidan, under antalet aktiva användare, kunde man läsa: välkommen till vår nya medlem Yojimbo, eller Psytrance, eller Roger Persson, eller vem det nu var. Och i sidfoten stod det vilka som fyller år just den här dagen. Alltså det var ju mycket mer som en liten klubb. Så himla trevligt. Det är i alla fall Trojan som startar tråden Finna kärleken på Flashback. Och den börjar så här: att folk träffas på Lunarstorm, IRC eller annat har man hört talas om. Men finns det något exempel i världshistorien på folk som har funnit kärleken på Flashback forum? Det vore roligt, tycker jag. Ja, det är gammel internetnostalgi så det pirrar i hela jävla kroppen. Snutte fyller i: glöm inte Direct Connect när du räknar upp underliga ställen på nätet och hittar partners. Det var så jag träffade min flickvän, men det är en helt annan historia. Och det är en jävligt gullig historia, tjejer. Det är liksom generation X-version av att typ någons morfar är så. Jo, jag var beredskapsförlagd i Långnästräsk när jag träffade Inger som var i Lottakåren. Eller som ett baby boomer par som berättar om att de träffades på någon kårhusockupation våren 68. Gen X-versionen av det här är typ att jag satt på DC++ och plötsligt såg jag att Annika tankar ner hela min mapp med Metallica bootlegs, så jag skickade ett direktmeddelande. Det är så fint. Nu för tiden är det väl något rötet, som att man har budat på samma lägenhet eller något. Skitsamma, inte alls lika fint.
Väldigt praktiskt. Men, i för sig.
Ja, det är det förstås. Men ingen i tråden kan komma på ett enda exempel där två flashbackare har blivit ihop. Bizarr vill dra sig till minnes att två moderatorer på forumet fick ihop den snabbis. Visst var det så. Men Lilo, en moderator som är tjej, vilket kanske inte var så vanligt på den här tiden, svarar: nej, det skulle i så fall vara mig folk skvallrar om. Och något sånt som påstås har aldrig ägt rum, utan är ett fantasifoster som utmynnade från spekulationer kring hur man får modstatus. Ja, det där känner man ju igen, men det är ändå trist att som tjej inte ens kunna få bli moderator på Flashback 2004 utan att folk misstänker att man har knullat sig till den oavlönade positionen.
Men var inte New Dear moderator? Inte det en tjej?
Jo, ja. New Dear är en tjej.
Det kanske var senare, ja.
Och också ja, Lady Tierra väl?
Ja, Lady Tierra har ju varit länge. Det har säkert funnits många. Men det är nog jävligt tråkigt att det tisslas och tasslas om att de har
hårat. Gud vad mörkt. Jävlar.
Ja, framförallt typ när det är så här, men som ni gjorde, att man liksom har ju moderator över poesiforumet och har skrivit så otroligt vackra texter. Så bara, du har knullat dig till. Ja, så var det.
Ja. Så var det. Ja. Tim Peter lyfter fram ett problem med att dejta på Flashback. Att Flashback består av 95% heterosexuella pojkar gör ju inte direkt chansen att några hittar varandra större. Och det skulle också kunna förklara varför Lilo blev så otroligt horförklarad när hon blev mod. Mm. I alla fall, i den här första tråden på temat så får Trojan inget svar på sin fråga: finns det något exempel i världshistorien på folk som har funnit kärleken på Flashback forum? Men vi hoppar fram några år, 5 år. Då startar Golden Fox en tråd där i alla fall slått lite gnistor om två flashbackare. Och nu har väl Flashback runt 300 000 användare. Lite mindre än privatklubb, lite större genpool. Och tråden heter att dejta en annan Flashbacks-medlem. Och det var vår Patreon Tobbe som tipsade om den här tråden. Den startar så här: för en vecka sedan så hade jag och en annan medlem på Flashback bestämt att vi skulle träffas ute och ta en öl. Döm om min förvåning när världens snyggaste och charmigaste kille kommer in. De här två, de dricker några öl, de snackar mest om Flashback. De går hem, var för sig, väldigt seriöst. Efteråt pratar de massor i telefon, men Golden Fox undrar om det är så smart att inleda ett förhållande med en Flashback-medlem. Hon skriver: jag menar, det kanske är spännande nu bara för att man träffat någon snygg kille från Flashback, men sen då? Tänk om man bara har Flashback gemensamt. Kan man bygga en relation med Flashback som gemensam bas? Måste det inte finnas något mer?
Kolla på oss till det.
Ja, eller hur? Framtiden gav dem rätt. Det går alldeles utmärkt. Men det låter som en lite rimlig oro, tycker jag ändå, vid första läsningen. Men jag menar, om man är kär och träffar någon annan som också gillar att ta och köra typ go-kart, då är det klart att i början så kommer det vara så sjukt tungt go-kart-snack. Mm. Och sen kanske man får reveta liksom, det kan ju inte vara go-kart som bygger hela förhållandet. Och så kan det ju kanske vara med Flashback också. Det hade varit konstigt om vi bara kunde prata om Flashback lite.
Ja, det hade varit jättekonstigt.
Men det är också väldigt svårt att ringa in vad Flashback är. Alltså det är ju ganska stort, får man väl ändå säga.
Det är det. Ja. Och det var ju lättare ju längre tillbaka i tiden man går, på något sätt. Liksom. Mm. Men det är ju inte riktigt som man var inne på gokartgaris.com.
Nej, jag menar det, precis.
Nej, för man måste ju bli ganska olika, beroende på om man gillar att hänga i brott- och kriminalfall eller i poesi- och lyrikdelen.
Ja. Precis.
Ja. Men och intresset är väl kanske inte forumet i sig, utan nej, mer vad man pratar om på ja. Forumet.
Mm. Men alltså, det är så här, någonstans så handlar det ändå om så här, hur mycket gemensamt behöver man ha med någon för att kunna bli ihop, för att kunna ha en relation. Och jag kommer halka in lite på ett sidospår här ett tag. Jag var lite nyfiken på vad Flashback tycker om just det här med gemensamma intressen. Behövs de typ? Exempelvis lägger The Blood Splatter Guy fram det här helt hypotetiska scenariet i tråden. Kan det vara så att man måste ha samma intressen för att flytta ihop? Där han skriver, man är ihop med kvinna. Kvinnan och mannen älskar varandra. Mer eller mindre. Redan där känner jag att det är lite av en varningsflagg. Liksom, innan man oroar sig för gemensamma intressen kan det ju vara bra att hitta en gemensam kärlek i alla fall. Ja. Här är det ju liksom, mer eller mindre. Det låter så där. The Blood Splatter Guy fortsätter. Mannens intressen är helt olika kvinnans. Och han saknar nästan helt intellektuell stimulans i förhållandet. Även enklare sådan som att prata om lite allt möjligt. Exempelvis något som hänt i världen. Alltså jag är ledsen att säga det. Det här jävla paret är döfött. Det är jävligt konstigt att inte ens dela intresset. Prata om saker som händer. Det är så här, börjar brinna. Och så bara, det brinner utanför fönstret här. Jag orkar inte prata om det med dig. Det är jävligt deppigt.
Jag kollade på Love on a Spectrum igår. Och då var det två stycken som fann varandra så jävla hårt. För att, och de redde ut det här på en minut också. Att båda har varsin hund som de har döpt efter Star Wars-karaktärer. Mm. Och då var det bara så, ja då är vi ihop såklart. Mm. För när, vart ska jag hitta dig annars någonstans?
Ja.
Så jävla bra.
Precis. Mm. Och det kan räcka. Kunna prata om saker som händer. Ja, det är klart att det räcker. Men det här räcker fan inte enligt mig. Men användaren Captevn tycker att Thea ska ge det här en chans, för han och hans flickvän har varken gemensamma intressen eller åsikter, men det går rätt bra att bo tillsammans ändå. Men han har ändå ett viktigt råd att ge TS, och det är att stå på sig med sina intressen. Captevn skriver att han till exempel inte alls spelar krigsspel längre eftersom det simulerar mord och är otroligt respektlöst enligt flickvännen. Mm. Så att det verkar bli att man förändras.
Men får jag fråga er, tror ni på det att man kan vara ihop med någon som har helt andra grundläggande värderingar än vad man själv har?
Vissa hävdar ju att det går. Jag personligen skulle aldrig klara det.
Nej, det skulle väl ändå vara jättesvårt.
Ja, jag tycker liksom folk som har helt andra grundläggande värderingar än mig är så jävla rötna.
Jag menar det. Det måste väl ändå vara. Och så måste väl alla tycka.
Det är ju vissa som är liksom fundamentalt olika politiskt som ändå har blivit ihop och varit kära i varandra.
Ja.
Men då måste det
ju... där känner man ändå så här, politiskt kan ju vara på så många olika sätt liksom.
Ja, just det.
Så länge man inte är helt jävla röten.
Ja. Du menar, du pratar mer i värderingar i det lilla typ nu.
Ja. TS skriver i alla fall senare i den här tråden. Han tycker det är lagom att träffas 2-3 dagar i veckan. Det tycker han är lagom. Och det måste jag ändå säga att det är ett jättebra skäl att inte flytta ihop då. Om det bara är 2-3 dagar i veckan man vill ses. I tråden kan ett förhållande hålla trots att man inte har något gemensamt. Försöker aromatherapy hålla ihop ett distansförhållande med en tjej. Som man alltså inte har någonting alls gemensamt.
Inget
alls. Ingenting. Han gillar fotboll. Hon gillar Japan och tyvärr ingen av dem gillar japansk fotboll.
Nej.
Dessutom är det här på distans och TS tycker det är lite jobbigt att hålla på och ringa varje dag för han måste liksom komma på någonting som de kan prata om först. Det verkar ju verkligen suga. Och vi får aldrig veta i den här tråden hur det går för TS och hans flickvän, men vi får i alla fall, om vi stalkar honom lite på Flashback, se att han nästan ett år senare startar trådarna ni i distansförhållanden. Vad pratar ni om med varandra över telefon varje dag?
Gud. Vem var du på också... högstadiet skulle du säga? Ja, fy fan.
Gud, vilken mardröm.
Och också tråden. Mm. Är det normalt med paus på 20-30 sekunder när man pratar med flickvän? Så han kämpar på, men till slut verkar han tröttna på tystnaden. Eftersom han dyker upp i en tråd där man tipsar om samurajfilmer, alltså en japansk grej. Så kanske att de har hittat varandra till slut och kan prata om samuraj, vad vet jag. Jag tror att detta mest är ytterligare ett bevis på att det är bra att dejta en annan forummedlem. För då vet man ju vad de har för intressen. Man har kanske träffats, jag Flashback är stort som vi var inne på förut, men då har man kanske träffats i ett underforum och märkt att så här, shit, jag är också intresserad av exakt det här. Så tillbaka till Golden Fox, om ni kommer ihåg, hon som hade varit på dejt med en superskärmig flashbackare och undrar om det här är en så jävla bra idé. Tänk om det bara är Flashback de har gemensamt. Hon skriver också så här om dejten. Vi satt mest och snackade om olika Flashback-användare. Mest spekulerade vi om ifall Ruskibus var en riktig person eller en bot. Efter 5 öl kom vi fram till att han måste vara en bot. Och nu börjar man kanske bli lite orolig för den här dejten. Ni kan ju inte bara sitta och snacka om Ruskibus och Flashback-snack och så. AV skriver, läste trådstarten igen. Är du allvarlig när du säger att ni bara har Flashback gemensamt? Vad pratar ni om i telefon, på PM och MSN? Det kan väl inte bara vara Flashback? Golden Fox svarar, jo, det är exakt så det är. Vi pratar bara Flashback, mer eller mindre, när vi pratar i telefon och på MSN. Han eller jag skickar någon länk och säger, har du sett den här tråden? Och så skrattar de båda två. Och det är ju väldigt bra i ett förhållande att hålla på och skratta. Men det känns lite enformigt att det bara kan vara om en enda sak. Golden Fox oroar sig också lite kring vad som ska hända om de får barn. Hon skriver, om 10 år håller vi fortfarande på då och bara pratar om Flashback eftersom det är det enda vi har gemensamt förutom lån och amorteringar och skrikande ungar. Mm. Det låter inte riktigt som ett drömliv. Och inför date nummer 2 tipsar Rickard Wik om att försöka styra ämnet till något annat. Katter till exempel. Mm. Golden Fox svarar, bra idé. Jag ska prata med honom om katter ikväll. Tack för rådet. Och nästa dag skriver Golden Fox, jag började prata om katter igår. Han klippte av hela mitt planerade upplägg för han sa han var allergisk mot kattjävlar och hundar hatar han för de bara skiter överallt på trottoarer. Hon testade också att snacka kläder och smink, men de ämnena klickade inte heller. Nej. Riktigt liksom. Så hon skriver, så jag måste göra er ledsna. Han verkar bara gilla att prata om Flashback. Golden Fox står nu inför ett val som hon beskriver så här. Ska jag ha en charmig och snygg man som är besatt av Flashback som pappa till mina barn? Eller ska jag ha en ful och oskärmig man som inte är Flashback-fantast som pappa till mina barn? Lite binärt upplagt av henne. Jag tänker att det borde kunna finnas någon.
Jag tycker också medelväg. Att det låter så fruktansvärt tråkigt att dejta med den utgångspunkten. Att det ska bli pappa. Och mammor av alla. Så jävla äckligt.
Vet du vad, Mia? Exakt så. Du har fan pudrig på din sida. Han skriver, jag tycker du tjatar väldigt mycket om det här. Far till mina barn. Mm. Men Golden Fox förklarar att det var faktiskt precis därför de träffades från början. För båda ville ha barn. Och därför var det perfekt att ha det med varann. Kanske logiskt på något sätt.
Då har de ju något att snacka om.
Och Golden Fox, ja men det har de ju. Och Golden Fox tillägger, det är ingen idé att ni börjar plädera om det fruktansvärda att 2 Flashback-medlemmar skaffar barn. Gå till familjeliv och skvallra istället. Men just tjejer, när man har fått upp hoppet på att det verkligen går att finna kärleken eller i alla fall bli på smällen på Flashback, så skriver Golden Fox, han var inget att ha, han ville bara knulla. Och då kommer användaren Le Massive in i tråden och skriver, förlåt då, alla kan inte vara perfekta.
Ja.
Vi får väl anta att det var han. Ja. Inga gemensamma intressen verkar alltså inte funka. Mm. Ett enda gemensamt intresse, Flashback, verkar inte heller toppen. Så vi får leta vidare. Vi hoppar fram 5 år till 2014 och nu har forumet nästan 900 000 medlemmar. Elias startar tråden, träffa kärlek på Flashback, vad är era erfarenheter? Hon skriver, jag är kär i en kille som är extremt gullig. Vi har pratat i telefon flera timmar i veckan sedan i februari och vi har setts en helg. Vi träffades på Flashback. Därför undrar jag, är detta ett vanligt fenomen? Träffa sin kärlek här? Är det någon annan som har varit med om det? Enuk Thulin har en pragmatisk inställning till det här med forumdejter och skriver, jag har fått lite PM från tjejer, men regeln är väl som alltid, welcome to the internet where men are men, women are men and little girls are FBI agents. Han fortsätter, jag utgår alltid från att det är någon från researchgruppen eller liknande som försöker locka till outning.
Det är bra.
rättvisa är bra har en lite mer nyanserad bild. Tror det beror lite på vilket forum man får kontakt med varandra. Skulle nog inte inleda något med en kvinna jag träffat i drogforumet. Och det är väl rimligt. Mm. Eller forumet för psykiska sjukdomar. Ja, det låter väl också ganska vettigt. Skulle nog inte heller inleda något med någon jag träffat via forum för pedofiler, hebefili, efebofoli. Och det här säger, tycker jag, väcker några frågor. Jag tolkar det som att rättvisa är bra hänger där då på pedofilforumet. Men gör det vill man väl per definition inte dejta någon annan som hänger på pedofilforumet. Det känns lite som ett problem som löser sig själv.
Ja, precis. Just där har man ju inte gemensamt intresse då.
De är ganska ensidiga, tänker jag.
Om man inte hoppas att det också är barn där. Så kan det ju vara.
Just det, som
omvänd
hänger. Kan det
catfishing. Mm.
Ja. Känns som det finns bättre ställen. Jag vill inte uppmuntra någon, men jag vill bara säga att det finns nog bättre ställen att hitta barn på internet. Så vill jag säga. Mm. Big Fat Patrik Sjöberg kom inte efter mig. Big Fat Cone ger oss nytt hopp för forumrelationer och skriver: jag har träffat kärleken 3 gånger via eller tack vare forumet. Det har visserligen aldrig varit kärleken med stort K, men vad gör det? Och SH45 höjer insatsen: jag träffade min fästman här, eller ja, i en Skype-grupp med flashbackare. Till slut sågs vi och nu är vi förlovade. Bakom skärmen på ett sånt här forum tror jag man är genuint ärlig. Ingen vet vem man är, så man kan köra på liksom. En festman, det var väl himla fint. Det går fan att hitta kärleken på Flashback. Vi tar en tråd till. Sist för dagen är att träffa en flashbackare IRL. Och nu är vi framme vid 2016. Är alla upptagna, startar tråden. Tror ni att det är vanligt att människor får kontakt här på Flashback och sen träffas i det verkliga livet? Har ni gjort det någon gång? Om ja, hur gick det? Ja, det handlar ju inte bara om att dejta flashbackare, den här tråden. Men den halkar rätt fort in på det ämnet. Human Toilet skriver: jag undrar också, träffa gärna en intressant brud med flashback-personlighet. De växer inte på träd IRL. Men användaren Hasse och Tage försöker dämpa Human Toilets entusiasm lite grann. Ja, vi är grovt överviktiga med dålig hy och gula tänder samt svastika flaggor på vardagsrumsväggarna och en hel dagbok full med putslustiga gliringar som vi tänker posta i kommentarsfält till artiklar om snygga tjejkändisar. Varför tror du vi håller oss till ett anonymt forum? Och man fattar ju att Hasse och Tage överdriver lite här för att driva med fördomarna om flashbackare, men användaren M. Poisson tände till rätt hårt ändå. Jag har svårt att förstå resonemanget att de som är aktiva på Flashback skulle utgöra det oönskade samhälleliga bottenskrapet, halta, lytta, arbets- och tandlösa kretiner med diverse psykiska åkommor. Varför hela friden skulle det vara så? Allra helst föreställningen om att särskilt de kvinnliga skribenterna är feta psykfall som i sakta mak rullar fram i de sorgliga skämt som är vårt liv och inte gör annat än att skära oss i armarna och leva vårt liv på nätet för att vi inte kan hitta oss en man och inte mäkta med och söka ett jobb. Det är ett jävla rivjärn vi har att göra med. Och sen lägger hon till: Flashback är ju Sveriges största diskussionsforum.
Ja, just det.
Jag blev lite kär. Jag blev lite kär i henne. Ja. Och vid det här läget har ju Flashback växt rejält. Och det är kanske därför det känns som den här tråden har många fler användare som vill berätta om sina dejter de har haft med andra flashbackare. Som Emiron som skriver: var på flashbackträff en gång, hade mitt första one night stand, då också med en flashbackare. Det var första gången jag rökte gräs också. Mm. Eller slint: jag har träffat tjejer här och jag har fått knulla. Och Cortada: ja, träffa en kille från Flashback, han var ett arsle, big dick, little man attached. Låter som att de sista pratar kanske om varann, det är jag osäker på i alla fall. Stifta bekantskap har gått ännu längre. Gjorde en tråd för några år sedan där jag bekände min kärlek till en flashbackare. Och nu, ett par år senare, är vi fortfarande tillsammans.
Wow!
Spännande! Och jag har försökt hitta den här tråden, tjejer, men jag hittar den inte. Så jag är inte säker på om det är den här användarens tråd, vilken fondstrategi som hon pratar om, eller hyra in sig på fängelse, eller den eminenta men korta tråden "fryser inte nördar", där hon undrar varför det alltid är de absolut töntigaste personerna i varje klass som är utomhus i bara t-shirt, apropå vad du pratade om.
Åh, är vi rasande nu igen när vi pratar om det?
Hon menade liksom att den största datanörden i varje klass är alltid ute mitt i vintern på rasten med bara t-shirt. Väldigt många känner igen det här fenomenet, vill jag säga.
Verkligen, ja, jag håller med.
Men då kommer JetBlack666 in i tråden och golvar alla andra. Jo då, Nu är vi gifta och har barn, hus, allt sånt krimskrams. Varför är det så sällan folk inser att Flashback består av samma sorts människor som passerar på gatan? Dessutom är det nog lättare att lära känna någon på riktigt via ett forum vars syfte är att erbjuda diskussionsmöjligheter under anonymitet. Det är kravlöst. Inte bara de fina sidorna utan även de lite mer tilltuffsade. Sånt man ogärna drar fram inför någon man känner IRL. Maja Smoker skriver: ursäkta, men får man fråga vad som gjorde att ni ville ses? Jag misstänker att han skrev först, som oftast när det gäller män och kvinnor. Var det något gemensamt intresse? Någon särskild sexfetisch? Världens mest flashbackiga antagande, får man väl ändå säga, att det ska vara en fetisch. Och då blir man ju lite varm i hjärtat när JetBlack666 svarar: vi fastnar för varandras humor och personlighet. Vi träffades i förolämpningstrådar på Laidback. Förolämpade varann, lekte med språket och humorn. Det första PM:et skickade han till mig och det tog nästan ett år av intensivt PM-ande fram och tillbaka innan han hälsade på mig. Ja, humor och personlighet. Vad kan det vara så enkelt? För vi har ju redan kommit fram till att både noll och ett gemensamt intresse är en rätt dålig grund för ett förhållande. Så man kanske inte ska rikta in sig på specifika intressen så himla hårt. Sådana ändras ju med tiden. Det var ju inte som att jag och Jakob träffades på en brädspelsmässa, utan sånt där kan ju verkligen tillkomma. Men en sak kan man vara väldigt säker på. Om valet står mellan en som man måste förbereda sig för innan man ses för att komma på saker att prata om och en som bara kan tänka sig att prata om sitt enda favoritämne, då ska man välja den första. Det ska man göra. Och ibland, för vissa, med lite tur och once in a blue moon, går det så här lätt, som JetBlack666 skriver: vi hade inga speciella intressen, fetischer eller annat som gjorde det. Bara två människor som fastnade vid varandras personligheter via nätet. En av de mest märkliga upplevelserna jag varit med om. Och det är väldigt fint faktiskt, för man kan ju, om man vill följa JetBlack666 och den här andra flashbacken som man är ihop med sin relation genom att se vilka trådar de har startat då, de senaste åren. Som till exempel: bygger om sonens elbil, blir av med mossa och vilken häck ska vi satsa på? Och då pratar de inte om tvåan.
Mm. Flashback
forever. Om någon tycker det blev lite för sockersött i slutet kan jag också säga att en av dem har startat en tråd som heter Min son näthata kvinnor.
Fan vad sjukt också att kunna följa varandra på det där sättet. Alltså, ja. Eftersom att man vet vad varandra heter. Att
men de,
man
är liksom ju, inte, de måste ju ha alternativ konton. Mm.
Ja, vad härligt ändå.
Mycket
vad fint.
Stark.
Lite tro på kärleken mitt i allt.
Jag vet ju också att vi har liksom folk i våran Patreon som har träffats och blivit par och så.
Oj. Hörrni, det var allt för idag.
Ja, det var det väl
det
faktiskt.
Var det?
Mm. Nu ska jag gå vidare ut i Osby-dimman.
Bra,
ha det sköj.
Ja, ha det så fint tjejer. Tack så jättemycket till alla som lyssnade.
Tack till våra patroner.
Och tack Flashback.
Hej hej! Hej.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel. A pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.